Då ska jag läsa evangelietexten idag, tänkte jag. Och den har vi på sidan 1466. Jag läser i Jesu namn. Nästa dag står Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa: "Där är Guds lam." De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: "Rabbi", det betyder mästare, "var bor du?" Han sa: "Följ med och se." De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom: "Vi har funnit Messias." Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas." Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom: "Följ mig." Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nasaret." Natanael sa: "Kan det komma något gott från Nasaret?" Filippos svarade: "Följ med och se." Ja, Herre, jag ber att du ska öppna våra sinnen. Vi tackar dig för att du är närvarande när vi talar om ditt hela evangelium och vad du har gjort för oss, Herre. Så jag ber för varje hjärta som är här att vi ska vara öppna och öron, att vi ska lyssna på vad du vill säga till oss här idag i Betlehemskyrkan. Tack för din närvaro. I Jesu namn. Amen. Den här predikan kommer inte bli världens bästa predikan, men absolut en av de viktigaste. Nu stack jag ut hakan lite, va? Jag kommer prata om två stycken avdelningar. Första avdelningen handlar om synd och den andra handlar om kallelse. I vår evangelietext idag så säger Johannes döparen till Andreas och sen en icke namngiven person, men troligtvis är det Johannes själv. Då säger han: "Där är Guds lamm." Dagen innan det här mötet så var Johannes ännu tydligare när han såg honom komma, när han såg Jesus komma. För då sa han: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd." Och i 1917 års översättning står det: "Se Guds lamm som borttager världens synd." I en enda mening sammanfattar han hela mänsklighetens problem och ger också en lösning. Det är bara Jesus själv som kan ta bort den här synden i ditt och mitt liv. Ingen annan, inte Buddha, inte Dalai Lama, inte Mohammed, inte New Age, inte våra goda gärningar. Det är så tryggt att veta det här, att det är ingen annan än Jesus själv som kan ta bort min synd. Och när jag kommer dit, då finner jag mitt liv också. Vi vet att när synden kom in i människans liv genom Adam och Eva, när de åt av den förbjudna frukten, de åt av det här trädet så de skulle veta vad som var rätt och fel och gott och ont. Och de visste att Gud hade sagt till dem att de inte fick äta av det här trädet. Och Jesus hade, eller Gud hade sagt till dem att om du äter kommer du att straffas med döden. Människan visste inte innan vad synd var. Men för att vi skulle veta vad synd var så gav Gud Mose de 10 budorden. Då bland annat står så här: "Du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Vi ska hedra vår moder och vår fader. Du ska inte stjäla" och så vidare. Så Gud gav oss den här lagen för att vi skulle förstå vad som är synd. För innan så visste ingen en synd vad det var. Om jag idag skulle gå till Maxi och säga till människor att se Guds lam som borttager världens synd, så skulle nog inte många förstå vad jag pratar om. Kanske tänkte att lite snurr i skallen. Men när Johannes döparen säger det här till sina två lärjungar, så förstår de precis vad han talar om. De kunde sin judiska historia. För att varje påsk så offrade de ett felfritt lamm och strök blodet på dörrposterna. Som påminnelse att Gud skonade dem när Gud sände straffdomar över Egyptens folk, där de levde som slavar. Vi förstod också på Filippos reaktion att han förstod vad Jesus talade honom när han kallade honom. För han var också insatt i skrifterna. För Filippos träffade Natanael. Det var en jätteglad nyhet för Filippos att berätta för Natanael. Jag tror han var jätteglad. Jag kommer ihåg en gång när jag vann en bordtennisturnering i Växjö när jag gick till 50 klass. Jag var så glad! Jag ville berätta för alla. Jag har vunnit! Jag har vunnit seger. Jag är skolmästare i Växjö, årskurs 5. Och jag tror det var samma känsla som Filippos hade. Han säger så här. Vi har funnit honom som det står om i Mose lag. Och hos profeterna, Jesus Josefs son från Nasaret. Han var jublande glad. Det står inte det. Men jag kan tänka mig det, att han var verkligen överlycklig. De hade funnit Jesus. Vi har tidigare, har jag nämnt lite om Mose lag. Men vad står det då i profeterna? Ja, där står det om lösningen på synden. Och då ska jag läsa från Jesaja 53, 3-7. Och jag skulle föreslå att om ni vill, att ni kan blunda och koncentrera på vad Gud har gjort för oss. Jag läser. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår bli helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför den som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Och i Uppenbarelseboken står det om den slutliga segern som Jesus vann när han tog all världens synd på sig. Och jag ska läsa också det ett lite längre stycke. Så vill ni ha ögonen stängda, så lyssna gärna. Uppenbarelseboken 5:9. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta emot bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människorna av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och det ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsenden och det äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och det sade med hög röst. Lammet som blev slaktad är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja allt som finns i den hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evighet. Amen. Innan vi går in på andra delen kallelsen så skulle jag bara vilja sjunga Tack, tack Jesus. Så vi kan stå upp kanske och få lite luft i benen. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Vi vill bara tacka, vi vill bara tacka dig. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Vi vill bara tacka, jag vill bara tacka dig. Varsågod. Nu ska vi gå över på det här med kallelsen då. Vissa händelser i historien är så speciella som vi kommer ihåg exakt vad vi var när det hände. Om till exempel när Palme blev mördad, då tror jag många kommer ihåg, vad var jag? Vad hände då? Eller vad hände när 9/11, när de här planen flög in i skyskraporna i New York? Då kommer jag ihåg att jag skulle ut och springa. Då träffade jag Ing-Marie ute med barn, ute på lekparken. Och så sa hon, man flög ut in med ett plan. Och då tänkte jag, jag måste tillbaka. Alltså, så man kommer ihåg de här händelserna som är så speciella. Och vi förstår av evangelietexten här att det första mötet som Johannes hade, och då menar jag lärjungen Johannes, för man tror att det var han som var den andra lärjungen, man förstår att det här hade satt djupa spår i honom, att han hade mött Jesus. Och då står det så här: han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring 10:e timmen. Vi vet sen att Johannes, han skrev det här evangeliet när han var mellan 80 och 90 år kanske. Och då skriver han att det här hände vid 10:e timmen. Alltså klockan 16. Alltså när han är så gammal så tänker han tillbaka. Det var klockan 4 som jag mötte Jesus. Det hade satt sådana enorma spår. Han visste precis hur det var när det första mötet var med Jesus. Jag sa tidigare att lärjungarna var insatt i skrifterna. Idag ser det inte likadant ut. För 20 år sedan så hade jag kurs för poliser om moral och etik. Och jag frågade dem, hur många är det som gått till söndagsskola? Ja, det var 70% av de här som har gått till söndagsskola. Och idag kanske det inte många, några få procent kanske. När jag gick konfirmation, då var det nästan alla som gick och konfirmerade sig. Nu är det ju inte så många, men det finns en hel del som går och konfirmerar sig. Det fanns en grund att bygga på då, och den finns inte på samma sätt idag. Är då hoppet ute för oss? Nej, absolut inte. Utan vi får försöka hitta nya vägar till människor. Jag har berättat tidigare om att jag är med i en polisgrupp med fyra poliser och en präst. Och vi träffas regelbundet och vi gör olika resor. Och vi har varit under 20 års tid så har vi varit och vi har haft olika kyrkliga teman. Jag har studerat ortodoxa kyrkan, katolska i Rom, pilgrimsvandring i Spanien och resa i Luthers fotspår. Och nu ska vi åka till Israel nästa år. Och under det här året då så läser vi om Jesus. Då är det en katolsk präst som heter James Martin som har skrivit den här boken. Och han ville absolut inte åka till Israel. Eller han sa att jag behöver inte, för jag kan så mycket om Israel. Det är inte nödvändigt för mig att åka till Israel. Men många liksom peppade honom. Ja, du måste nog åka, en amerikansk präst är det här. Men när han kom tillbaka så blev han så välsignad av att vara på den här resan. Så han måste berätta vad som hände. Alla de tankar som gick upp i huvudet när han var i det heliga landet. I förra veckan så pratade vi om i den här gruppen att hur kunde det vara så att de här 12 lärjungarna bara släppte allt och följde Jesus? Hur kunde det komma sig? Och då försöker den här James Martin då skriva upp, eller sätta några olika hypoteser. Dels det här då att de kunde skrifterna, de visste vem han var. Eller att de hade hört talas om honom innan och att han gjort under. Och det tredje han skrev det där att Jesus hade en sån stark utstrålning och tvivel och rädsla syddades ut. Då utbrister en av mina kollegor: det måste varit för hans utstrålning. Och han berättade att när han skulle åka till på semester, då hade han en liten ryggsäck på ryggen. Då hade han Jesus på ryggen med sig. Och det berättade han för folk som han träffade på flygplats. Jag har Jesus på ryggen när jag åker till, nu var han skulle till Frankrike. Och skulle läsa om det vi skulle prata om nästa gång. Nu får vi bara hoppas att Jesus kommer också från ryggen ner i hjärtat. Men när vi satt och pratade så invände jag och sa så här: men vad konstigt att det inte var fler som blev ville komma till Jesus då. Varför var det så många som inte ville komma? Och då hade vi precis pratat om det här att Jesus hade blivit förskjuten och föraktad från sin egen stad till och med. Men det var någon som sammanfattade då med att de var inte beredda på att ge upp sitt eget, sin ställning, sin status. De var rädda att förlora något. Och där är själva nyckeln, tror jag. Människor är inte rädda, men är rädda att förlora någonting. Många tror jag kommer ihåg någon speciell händelse som rörde vid ditt hjärta eller mitt hjärta. Jag kommer ihåg när jag började på polisskolan 78. Så kände jag, här ska du vara. Jag satt i aulan där. Här ska du vara. Du ska vara polis. Och det har jag känt. Den här kallelsen kände jag redan från början. Men det är ju så att Herren är verksam idag och vill förstärka din kallelse. Eller att han leder in dig på något nytt spår. Kom ihåg Jesu ord till Petrus i texten där det står så här: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus, och vi vet att Petrus betyder klippa. Vid detta tillfälle var inte Petrus en klippa, men han blev det. Han blev det. På samma sätt är det med dig och mig. I Guds närhet och med hjälp av den helige ande blir vi formade som han vill. Johannes döparen här i texten, han var i slutet av sin gärning. Många tidigare hade lyssnat på hans undervisning. Och nu hade han 2 lärjungar kvar. Och ända in i det sista så pekade han på Jesus. Hans livshållning var att han skulle bli mindre och Jesus skulle bli större. Det är nyckeln till församlingstillväxt. Jesus ska bli större och vi ska bli mindre. När Johannes döparen hade pekat på Jesus så gick Andreas och berättade för sin bror Simon Petrus. Jesus gick till Filippus och bad att han skulle följa honom. Filippus gick till Natanael och sagt: vi har funnit honom. Och då säger Natanael så här: kan något gott komma från Nasaret? Och då säger Filippos: kom och se. Natanael, han gav upp sina förutfattade meningar om Nasaret. Och vad var det som hände när han följde med? Han möter Jesus själv. Och så säger Jesus till honom så här. Han säger om honom så här: se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek. Jag tror att Jesus ser på oss på samma sätt. Ta med dig det. Bjud in någon till Betlehemkyrkan. Du kanske får svaret, kan något gott komma från Betlehemkyrkan? Då säger vi, kom med och se. I onsdags hade vi grillkväll här. 40 personer, 17-18 barn. Det är församling. Amen. Tack Jesus att du är med oss och vill leda oss. Tack för att du har tagit all synd på dig, att vi är befriade från synden, detta elände. Tack för att du har tagit det på dig Jesus. Tack för att du kallar oss var och en i olika uppgifter. Hjälp oss att vara trogna den kallelse du ger oss och arbeta i den Jesus med din hjälp, Herre. Tack för alla som är här. Rör vid var och en här. I Jesu namn. Amen.